Hej och välkommen till Röstbyspodden. Den här veckan är jag hos Lins utanför Stockholm där jag träffar Jonas Jarlmark Näver. Vi pratar bland annat om när han studerade på KTH och vägen till Toyota Motorsport i Tyskland för att sedan gå vidare till att doktorera och varva det med att vara racingenjör och jobba med ett gäng olika svenska racerförare. Men vi pratar även såklart om Lins och deras verksamhet med allt från marknadsområden, deras dämpare och mycket, mycket annat såklart. Avsnittet spelas in den 17 oktober. Trevlig lyssning. Idag sitter jag faktiskt på Öhlins här i Upplands Väsby med Jonas Jarlmark Näver. Hej Jonas.
Hej.
Hej. Hur mår du?
Jag mår jättebra.
Ja. Härligt. Vad kul att jag fick besöka er här och se vad ni pysslar med.
Välkommen.
Du har visat runt mig här bland lokalerna så att säga. Och det är ju en fantastisk plats där verkligen för de som är racingnördar.
Ja, men det är det ju verkligen. Vi sysslar ju verkligen med allt som har med racing att göra.
Exakt.
Allt från Formel 1 till MotoGP och hela vägen ner.
Det är riktigt kul faktiskt att se. Hur annars då?
Nej, men det är bra. Ja. Det är som vanligt mycket på jobbet.
Ja. Vad har du gjort idag fram tills vi träffades så att säga?
Idag har jag hållit på och tittat igenom budgeten, se att den stämmer och så att vi verkligen har pengar att göra det vi vill till nästa år.
Ja.
Det är det jag har gjort.
Bra. Lite snabba fakta innan vi drar igång. Ålder?
Ålder? Ja, hur gammal har blivit nu då? 51 tror jag.
Ja. Yrke?
Ja, vad jobbar jag egentligen med? Officiellt så kallas det för Manager Mechatronics and Vehicle Performance Engineering.
Okay.
Vilket i princip betyder att jag är chef för en grupp som håller på med våra mekatroniska system och för en gruppering som sysslar med fordonsprestand och försöka lista ut vad är bra fordonsprestand och inte. Mm. Och hur ska man mäta och räkna på det.
Okej. Okay. Det känns som att ska man förklara det för någon så känns det som att det tar en stund.
Ja, precis. Ja. Just den här blandningen av mekatronik och elektronik som mekatronik är är en sån här grej som folk ofta inte tänker på.
Att den existerar.
Ja, precis. Du kan ha en liten ECU som räknar på saker, men sen måste ju den göra någonting också. Och hela den där övergången ifrån algoritmerna i datorn till att det faktiskt händer någonting i en bil eller på en motorcykel. Mm. Det är det som är den stora svårigheten.
Ja. Familj?
Ja, det har jag. Jag har en fru och gemensamt har vi 5 barn.
5 barn till och med?
5 barn.
Oj.
Precis. Men 5 barn har vi varannan vecka och varannan vecka har vi 1 barn.
Okay.
Så vi har 1 gemensamt och 4 som är från tidigare från.
Mm. Förutom bilintresset?
Förutom bilintresset så håller jag på en del med swimrun.
Okej.
Okay. Så simma och springa ut i skärgården.
Ja. Det måste vara väldigt kul.
Ja, men det är jätteroligt. Ja. Och sen, om jag inte gör det så seglar jag katamaran.
Mm.
Och det är också otroligt kul.
Ditt bilintresse, hur började det för dig? Alltså, som sagt, de som känner till dig vet att du har ju väldigt mycket erfarenhet av mycket racing.
Precis.
Ja. Men var kommer det ifrån allt det här? Hur grundar det sig?
Ja, hur grundar det sig? Alltihopa började egentligen med en barnflicka när jag var 2-3 år.
Okej.
Okay. Hon hade någon plansch med alla bilmodeller och jag älskade att titta på den där och lära mig alla bilmodellerna.
Mm.
Och därifrån så har det liksom en lång kedja av läsa ihjäl sig på teknikens värld när man var liten. Skaffa första bilen när man var 16 som naturligtvis var en total rishög från 50-talet. Renovera den under 2 år så att det blev en bil utav det och så vidare. Och hela vägen till att jag gick på KTH på farkostteknik.
Just det.
Med just inriktning mot fordonsteknik. Då.
Mm.
Så bilintresset har funnits där ända från första början.
Ja. Roliga bilar ägt då?
Ja, men det har jag också hunnit med. Jag har väldigt mycket roliga bilar. Problemet är ju att man köper bil och sen så kan man inte göra sig av med dem.
Nej.
Så man får jobba på att bli av med dem.
Mm.
Så nu senast så har jag haft en Jaguar E-Type under 12 års tid då, renoverat och fixat.
Mm.
Och den är förhoppningsvis troligen såld.
Okej. När det här spelas in, eller när det här släpps, så är den såld kanske.
Ja, precis. Ja. För jag insåg att det roliga där var det tekniska i bilen snarare än att åka på träffarna.
Okej.
Okay. Just det här, historiska bilar i sig är intressant. Mm. Men träffarna som de drar med sig är sådär. Då föredrar jag att köra bana och sånt.
Okej. Okay. Att det ska hända någonting hela tiden.
Precis, precis. Och där har jag hittat min riktiga drömbil. Det är en Westfield Megabusa.
Okej.
Okay. Som jag kör en del trackdays och så med.
Mm.
Men som vanligt då, just nu så är den helt nerpetad i molekyler då, för att den behövde förbättras lite.
Okej.
Okay. Och så hela den här säsongen har jag inte kört med den utan Nej. Istället tittat på den.
Okej.
Okay. Och så jobbat med grejerna. Men, mm. men det är nog min faktiskt absoluta drömbil. Helt sjuk kombination av låg vikt och hyfsat med effekt. Och ja. Lätthanterad och kul att jobba med. Och så.
Mm. Kul.
Mm.
Som sagt, vi har ju nämnt lite grann din bakgrund då. Med KTH och sådana saker. Kan du inte berätta liksom, för du har gjort väldigt, väldigt mycket när du slutade på KTH.
Ja, precis. Jag kan dra det lite kortfattat.
Ja.
Jag gick som sagt på KTH, farkostteknik. Tog ut min civilingenjörsexamen. Mitt exjobb gjorde jag på Toyota Motorsport i Tyskland.
Okej.
Okay. Det jag gjorde där var att jag skrev ett varvsimuleringsprogram åt Toyota. Som man sen använde då i depåerna och så när man skulle räkna ut vilken kränghämmare ska vi ha nu när föraren klagar på det här. Då använde man det här programmet för att räkna ut hur mycket styvare eller mjukare skulle kränghämmaren bli. Så det fanns ju krav på att det här programmet skulle gå ganska fort. Så att om föraren sa till på radion att bilen understyr, jag kommer in. Då började programmet ganska snabbt lista ut vad man skulle göra.
Okay.
Det tog även fram växellådor och dimensionerade bromsar och den typen av saker. Sen så skulle de dra igång Formel 1-teamet och då hade de Le Mans-teamet som en bas. Men då kände jag att då hade jag fått hyfsat noga Tyskland och 100 timmars arbetsvecka.
Okay.
Då tyckte jag att flytta hem till Sverige och doktorera istället, det var en bra idé.
Mm.
Så gjorde det och ganska snart så halkade jag in på att vara racingingenjör på helgerna.
Ja.
Träffade en kille som hade en son som körde Formel Ford som hängde med ut. Och sen 1-2-3 så jobbade jag plötsligt med Porsche i GT-serien här i Sverige.
Okej.
Och sen så hjälpte jag Lennart Persson att starta Podium Racing en gång i tiden. Började lite beskedligt med några GT-bilar och sen sist så var det 4 GT-bilar och S60-bilar och motorcyklar och teamet svällde rätt snabbt.
Ja.
Och sen efter det så hoppade jag på att jobba med Formel Renault V6 ute i Europa.
Okay.
Men noterade allt det jag gjorde på helgerna.
Mm.
I veckorna så doktorerade jag fortfarande.
Och en helg är ju oftast kanske i racing då, kanske 3 dagar.
Ja,
sin höjd liksom.
Ja, precis. Jag försökte liksom få ihop doktorerandet och racandet.
Mm. Hade du en familj då?
Nej, då hade jag en fru under den tiden.
Okay.
Precis. Men vi hade inga barn. Utan den lilla extra tid som blev, den ägnade vi åt att köra slalom med Porsche-klubben och barnmöten.
Okej. Okay. Har hon varit förstående i det här?
Ja, absolut. Ja. Och hon älskade att köra bil också.
Okej. Okay.
Ja. I den tiden i mitt liv så var det en väldigt bra fru att ha.
Mm. Bra.
Precis. Alltså, det blev ju mest jobba med racing och doktorera parallellt.
Mm.
Och det jag upptäckte efter ett tag var att jag lärde mig otroligt mycket i racingen. För där kunde jag göra mina egna testupplägg och liksom undersöka saker i verkligheten.
Ja.
Medan jag doktorerade så tog det ganska mycket tid av att ta fram teorier och så försöka sätta ihop ett test och lyckas genomföra det. Och det gjorde ju att jag successivt under åren gjorde mindre och mindre doktorera och mer jobba med racing.
Okay.
Bara för att jag kände att jag lärde mig mer där, jag utvecklade snabbare där.
Mm.
Och det ledde ju fram till att jag tog ut en licentiatexamen och jobbade på med doktorerandet under 5 år. Men till sist så tog jag inte ut någon doktorstitel.
Nej.
Utan jag hamnade ganska snabbt hos... Vad var det då? Då var det Rickard Göransson i STCC som jag jobbade ihop med. Jobbade åt Janne Flash Nilsson.
Mm.
Var Rickards racingingenjör.
Just det.
Så var det 2 säsonger och vi utvecklade lite linstämpare ihop och så. Och sen efter det så hamnade jag hos Rickard Rydell i VTCC.
Och då, bra arbetsplatser.
Ja, precis. Mm. Och då i VTCC, då, det var ju race ifrån februari till november. Mm. Och det var alltid, då tog ju plötsligt race en vecka för att man alltid var någon annanstans. Mm. Så då började det gå åt mycket tid. Så det var 240 resdagar om året och i den stilen. Precis.
Och vara hälften är väl att ta sig från en plats till en annan.
Ja, mycket gick åt i resor. Man lärde sig ganska snabbt att jobba på flygplan och flygplatser. Mm. Bara för att få jobbet gjort.
Ja.
För det är ju som vanligt i racing. Det är, man kan jobba exakt hur mycket som helst för jobbet blir aldrig klart.
Mm.
Utan det bara, nästa race kommer alltid för tidigt.
Ja.
Just med Rydell så jobbade jag åt Seat i Barcelona.
Okej.
Och då hade vi ett upplägg där vi typ raceade en helg och sen så testade vi veckan efter. Och sen så hade vi antagligen ett test till och så ett race. Så att man var extremt sällan hemma.
Mm.
Men samtidigt så hann man ju testa otroligt mycket saker.
Under vardagen så att säga? Liksom.
Ja, under vardagen ute på testbanor. Så hann man både göra testplaner och testa igenom en massa frågeställningar som hade. Så under de där åren så lärde jag mig också väldigt mycket. Ska vi se, 2010 måste det ha varit. Då hjälpte jag ett team som hade varit lite backmarkers i Formel Renault.
Okay.
Precis när de bytte bil i 2-liter-serien.
Mm.
Och då gjorde vi en del simuleringar och lite analyser av den där bilen så fort vi fick tag i data. Och sen så utvärderade vi förare under försäsongen och så hittade vi en kille som... Han hade i princip aldrig kört formelbil tidigare. Han hade testat någon sån här Formel Abarth i Italien.
Okay.
Men han hade bra talang. Han lyssnade på vad vi sa. Han liksom kunde få ut fart ur bilen och man pekade på var han kunde hitta fart.
Mm.
Så när säsongen startade så var ju plötsligt bästa team på griden.
Okay.
För att de andra inte var vana vid bilen mycket. Då.
Okay.
De körde på ryggmärg och erfarenhet.
Mm.
Och vi körde på analys.
Mm.
Och det slutade med att vi vann säsongen.
Kul.
Ja, det var riktigt roligt.
Det måste ha varit...
Ja, det är kul att hitta en sån kille som kan liksom plocka upp körstil så fort.
Exakt. Får man fråga vem det var?
Ja, han heter Ludvig Gedi.
Okay.
Men tyvärr så var hans finansiering lite skral.
Okay.
Så att han fortsatte faktiskt inte efter den säsongen.
Okay.
Trots att han hade all den här kapacitet att göra, absolut. En annan förare som jag jobbat med tidigare under Formel 1 V6-tiden var Alex Danielsson.
Mm.
Och han hade lite samma approach.
Okay.
Han hade ju mest kört Formel Ford och bilar utan vingar.
Just det.
Så på första testet så förklarade jag hur vingbilar funkar och vad han skulle försöka pusha till. Och jag tror han var trea på första testet eller något sånt där.
Oj.
Så att han kom väldigt snabbt in och var extremt duktig. Han hade ju lätt kunnat ta sig till Formel 1 om allt hade klaffat.
Mm.
Och sen så 2011 så jobbade jag med Rydell igen. Vi gjorde STCC hemma i Sverige.
Just det.
Körde en skeva och lyckades vinna faktiskt första året. Sen efter det så har jag jobbat på Elins.
Du har hunnit med mycket, alltså väldigt mycket på väldigt kort tid ändå liksom.
Ja, precis. Det som alltid varit intressant är att testa många olika saker. Det är därför jag har liksom hoppat ifrån Porschar till formelbilar, till Le Mans-bilar, vidare till bakhjulsdriven touringcar, sen framhjulsdriven touringcar. För att liksom få den här helhetsbilden av vad en resebil ska syssla med.
Ja.
Så att man får den här helikoptervyn av vad som är viktigt och inte.
Vad har varit roligast tycker du under din karriär här? Innan du börjar på Elins liksom.
Ja, det som är absolut roligast det är när man kan jobba med förare som har bra upplösning.
Ja.
Så att man får tydliga och säkra svar på vad ändringen gjorde för någonting.
Mm.
Så där har ju en sån förare som Rickard Rydell har ju varit överlägsen. Mm. Han är ju otroligt bra på att lösa upp vad som pågår i en bil.
Ja.
Det är ju verkligen ner på en halv millimeter toe. Mm. Och gör man det blint så känner han skillnaden och kan förklara exakt vad som händer och även gissa vad ändringen var.
Ja. Och han har alltid rätt.
Inte alltid.
Inte,
för
alltid.
inte alltid, men väldigt, väldigt ofta. Och just det där gör ju att man kan bryta ner hundradelarna på banan. Liksom, och verkligen komma fram till vad som är snabbare och inte.
Ja.
tyvärr en del andra förare, de är lite mera, antingen säger de vad de tror att man vill höra,
mm.
eller så gissar de hej vilt liksom.
Okej.
Men naturligtvis blir det tillräckligt stora skillnader, men då känner ju de också. Men de förarna är ju också, de är fortfarande snabba racerförare.
Mm.
Det är bara att de inte riktigt har upplösningen att testa fram något som är ännu bättre.
Nej.
Och det är, så det är just den här förare med hög upplösning är mm. klart intressant att jobba med.
Mm. Det finns ju, eller det finns, jag har rätt sagt, jag hörde någonting, doktor väghållning går ju du ja. Under så att säga. Var kommer det ifrån?
Ja, men det kommer nog från att jag har doktorerat men inte tagit ut examen.
Okej, det är därför.
Ja, precis. Och sen jobbat med väghållning i princip hela livet.
Mm.
Och det är ju det som har intresserat mig just. Ja. Att samspelet mellan föraren och bilen mm. och försöka få bilen att göra som föraren vill. Alternativt för föraren att lära sig köra en bil så effektivt som möjligt.
Ja. Är du själv som har myntat namnet eller är det folk liksom runt omkring som har sagt att...
Nej, jag vet inte, vem kan det vara? Jag ska gissa Magnus Tomé på Resa.nu eller något i den stilen.
Ja. Då får vi tacka Magnus för det helt enkelt.
Ja, precis. Ja. Jag själv undviker att kalla mig för doktor eftersom jag inte är doktor.
Nej. En fråga då, så här, alltså dina tips om du, när du är ute på banan till exempel, dina tre bästa tips för, kanske inte en reseförare, men för någon som ska börja liksom köra lite trackdays och sådana saker, vad skulle du säga det är?
Mm, då skulle jag säga att om man i alla fall vill ha en, något som blir hyfsat ekonomiskt, det är att skaffa en bil som du har råd att sätta i ett räcke och gå därifrån och säga ja, vad synd.
Okej.
Okay. Mm. Så köp inte en sprillans ny 911 GT3 liksom.
Nej.
Se till att skaffa något med ganska lite effekt.
Mm.
För det gör att du inte skrämmer dig själv när du gasar. Utan du kan lära dig att hålla den här bilen på gränsen utan att bli rädd.
Mm.
Sen är det mest en fråga om att skaffa så bra däck som möjligt. Och sen körträna.
Mm.
Körträna jättemycket. Och framförallt körträna konbana. För där håller man bilen på gränsen precis hela tiden och får ganska snabbt en bra känsla för var gränserna går.
Okej.
Och även för bilbeteende på gränsen.
Mm.
Så om man säger att man kör en 3-4 track days om året.
Mm.
Ja, man kommer ju naturligtvis bli bättre. Liksom, men om man kör konbana varje helg, då får man bli riktigt bra rätt snabbt.
Så man ska börja med konbana?
Ja, eller åtminstone blanda konbana och bankörning.
Okej.
För på en konbana kan du experimentera, det gör ju ingenting om du snurrar. Du är ändå på ett flygfält eller någonstans där du inte blir sallad av bilen.
Precis.
Man på banan är inte riktigt läge att sätta sig i sandfollan.
Nej.
Och sen får alla andra stå och vänta 20 minuter medan du bärgas. Mm. Då blir folk griniga.
Ja. Ja, men det är bra tips tycker jag.
Mm.
Som sagt, vi sitter på Öhlins här i Upplands Väsby. Vad är Öhlins för de som inte känner till det? Historien bakom.
Precis, vad är Öhlins? Öhlins är idag en av de främsta stötdämpartillverkarna i världen. Vi är inte störst, men vi har, ska jag kunna säga, bäst prestanda över ett antal grenar.
Okej.
Vi har till exempel i princip hela MotoGP-fältet. Vi sitter på nästan alla TCR Touring Cars som vinner. Vi sitter i princip på de GT-bilar som vinner och så vidare. Vi har 5 team i Formel 1 och så vidare. Vi vann rätt nyligen Downhill VM i mountainbike.
Okay.
Så vi har ganska brett spann av stötdämpare och stötdämparkunnande.
Mm.
Och vi har också extremt många utvecklingsingenjörer på plats som jobbar just med att ta fram olika stötdämparlösningar.
Mm. Ja, för som sagt, du visade mig runt här lite grann i de olika delarna av huset här och det är ju ofantligt mycket folk som jobbar här.
Ja, vi börjar på uppåt 400 på Öhlins i Sverige. Och alltihopa började med att Kent Öhlin körde motocross en gång i tiden och tyckte att stötdämparna var för dåliga. Ja. Det måste gå att göra bättre.
Ja.
Och Kent Öhlin är ju tekniskt otroligt skillad.
Mm.
Han har ju ingen ingenjörsutbildning, men han har en otrolig blick för teknik och vad som funkar och inte funkar. Mm. Och bra syn på hur till exempel motorcykel ska bete sig.
Ja. Vad gör han idag?
Han driver Öhlins Utvecklings AB som ligger i huset bredvid.
Okay.
De är inriktade på att tillverka avancerade detaljer.
Mm.
Så att vi köper ju en del komponenter därifrån.
Ja.
Men det har han gått igång med. Han sålde företaget för, vad är det nu, 3 år sedan någonting?
Ja, det är inte mer.
Nej, precis. Okay. Det är bara 3 år sedan.
Okay.
Då blev jag uppköpt av ett företag som heter Tenneco.
Okay.
Och Tenneco är, det är antagligen ingen som har talat om Tenneco. Men om du köper en bildel så finns det mycket stor sannolikhet att, att den kommer från Tenneco.
Okay.
Det är världens största bilkomponentföretag.
Och de gör allt då verkligen?
Kolvringar, bromsbelägg, tändstift, you name it.
Oj.
Allt, avgasrör. Det är hjullager, bussningar.
Ja.
Allt du behöver till en bil i princip. Ja. Så jag tror nog att man inom Tenneco-koncernen kan sätta ihop en egen bil om man vill.
Mm.
Och det är ju, vad är vi nu, 80 000 anställda eller något sånt här i den stora koncernen.
Ja.
Men Lins Racing opererar ju ganska fristående.
Mm.
Det är nästan bara jag i min funktion. Jag har ett par team i Belgien som jobbar på det som heter Monroe Intelligent Suspension.
Mm.
Och det är då den del av Monroe som gör elektroniskt styrda stötdämpare.
Okay.
Och de jobbar på ungefär samma sätt som vi gör då.
Hej, Marcus här från Racebiz-podden. Ledsen om jag stör mitt i avsnittet. Men jag vill egentligen bara påminna dig om att du har inte missat att Racebiz-podden finns både på Instagram och på Facebook också. Gå med också så får du de senaste nyheterna. Du kan nu också supporta Racebiz-podden genom att köpa lite t-shirts. Gå in på Instagram eller på Facebook-sidan för mer information. Tack för din tid.
När ni ska plocka fram ett nytt... Ja, nya dämpare så att säga. Hur liksom, går ni tillväga? Liksom, för att ni har en bild i huvudet men vi vill få ner det här på, liksom, i praktiken.
Det allra första det är ju att ta rätt på vad är kraven för det här systemet.
Mm.
Är det en mountainbike? Vad ska den klara? Så försöker man framförallt komma åt förare och eventuellt ingenjörer som jobbar i branschen för att få rätt på vad är viktigt på riktigt.
Mm.
På de ställen där vi är etablerade som racing och sånt där, då har vi en massa ingenjörer som redan vet vad som är viktigt och vi har kontakt med i princip alla tillverkare. Så då får man en dialog om vad är viktigt, vad ska den göra för någonting. Mm. Och sen därefter så börjar man lista vilka krav ytterligare ställer vi då, vilken typ av prestanda vi är ute efter. Ska det vara, behöver den ha mycket karosskontroll eller är det tillräckligt om det finns massor med grepp men man inte har någon karosskontroll alls och så vidare. Lite beroende på vad då, så väljer man ju teknisk lösning efter det. Och sen efter det då börjar man titta, okej, utav de stötdämparmodeller vi har, finns det någonting som passar ungefär som vi kan börja med?
Okay.
Och så utgår man från någonting som kanske har funnits. Så.
Mm.
Men det finns ju också... liksom, varianter där man säger att det finns ingenting i vår produktpalett som kan lösa det här problemet. Vi behöver designa en helt ny stötdämpare. Och så gör man det. Och då brukar det bli ett lite längre projekt på en 2-3 år så kanske. Medan ta fram en ny GT-dämpare till sig, någon GT-bil från Aston Martin som ska köra GT3. Mm. Det gör man ju på ett par hundra, på 300-400 timmar kanske.
Okej. Okay. Då kan vi även snacka om de olika dämpare så att säga, som ni har. För ni har ju, hur många olika, om man säger det, paket finns det?
På bilsidan så börjar man så liksom gatnära som möjligt med något som heter Road and Track.
Just det.
Det är en envägsjusterad dämpare, men den här envägen är egentligen, den justerar alla områdena samtidigt.
Mm.
Och det vi gör med de kitten är att vi försöker få till ett bra komfortläge där bilen känns ungefär som gatbilen ursprungligen gör. Och sen så på några andra klick så kan man hitta något som passar väldigt bra på bana.
Okay.
Och till vår hjälp då, där finns det ett utvecklingsteam runt det där som jobbar med just de här kitten. Så har vi en utvecklingsförare som kör på väldigt hög nivå.
Okay.
Som då kan justera sin körning till att nu kör jag som om jag var nybörjare på bana. Hur förlåtande ska kittet vara?
Mm.
Hur mycket misstag ska det släta ut? Och så försöker man också fixa så att det även funkar för folk som är lite vassare för det.
Mm.
Så det är liksom bas, det är liksom ingångssteget. Ett kit där brukar landa på någonstans mellan 20 000 och 30 000 till en bil ungefär. Eller fjädrarna brukar bli ungefär dubbelt så hårda som till den vanliga bilen. Alltså originalkittet.
Ja.
Men ofta så är komforten likvärdig eller bättre.
Mm. Och det kit, alltså RunTrack-kittet, det finns till i stort sett alla bilar?
Det finns till ganska många prestandabilar.
Ja.
I princip till alla Porsche-modeller, en hel del av BMWs modeller. Börjar samla på sig en del Audi-bilar också. Och så finns det till de japanska bilar som är liksom lite mer banspecifika.
Okej. Okay.
Gör det. Och så finns det lite olika. Det finns till Lotus och lite sådär också.
Men om man kommer med en modell som inte är tänkt för, ni kan ändå på något sätt sätta ihop ett kit, men kanske då att kunden får betala lite mer.
Ja, det här gör ju då våra distributörer och servicecenter.
Okej.
Okay. De kan sätta ihop kit som inte riktigt finns.
Mm.
Då följer de en manual som vi har gjort. Och så sätter de upp ett kit som bör funka bra på banan.
Okej. Det är inte att de måste kontakta er, ni ska göra ett nytt kit för denna bil liksom på det sättet.
Nej. Det är på tok för lång utvecklingstid för den typen av kit för att man ska kunna göra på det sättet.
Ja.
Då har vi det här styckvis och så blir det brukar bli bra, men det brukar också bli en hel del dyrare.
Okej.
Så att håller man sig till Porsche och BMW, då kan man vara ganska säker på att hitta det man behöver.
Ja. Bra.
Nästa steg på skalan kallar vi TTX.
Just det.
Och det är en helt annan typ av stötdämpare. Mm. Där sitter ventilerna inte inne i stötdämparen, utan de sitter i huvudet högst upp i stötdämparen.
Just det.
Och det är den tekniken i princip samma som vi använder genom hela racingspektrat hela vägen upp till Formel 1.
Mm.
Men vår basdämpare kallas för TTX36 och den använder vi till i princip all touring car racing, all GT racing och så vidare. Och den har funnits i kan det vara nu, 15 år ungefär.
Okay.
Men den är fortfarande dominerande och det är alltid lika tillfredsställande när man åker ner till en skakrigg med någon kund och så har de testat konkurrenter ett par dagar och så har vi föreslagit en ungefärlig inställning som man tycker de ska ha. Så ställer de bilen på skakriggen och så kör de den och så tittar de på siffrorna och bara, ja, det är bättre.
Och sen, det är bra betyg, verkligen.
Exakt, och sen så kan man tuna därifrån också och göra det ännu bättre, oftast då.
Vilket är det äldsta? Liksom? Är det RunTrack som är det äldsta eller är det TTX som är äldst?
De är nog ganska likvärdig ålder, tror jag. Vi har haft en massa andra system tidigare.
Mm.
Men till sist kokat ner det till att det är de här koncepten vi behöver.
Mm.
För förr i tiden så fanns det massa olika varianter.
Okay.
Men sen om man jobbar sig uppåt då, ifrån den TTX36 som då är gjord för att vara full racingdämpare men ändå hyfsat billig.
Mm.
Det sitter till exempel en kusin av den på många av supersportmotorcyklarna.
Okej. Okay.
Men då kommer man upp till något som heter TTX40. Mm. Den designades ursprungligen för IndyCar.
Okej.
Okay. Så den dämparen är nog runt 20 år gammal.
Mm.
Men den är fortfarande, om man nu ska hålla på med fabriksnivå racing i GT och sådär, då är det den som gäller.
Mm.
Och sen så finns det ett antal mindre varianter. Så finns det en modell som heter TTR som har ett lite annat ventilsystem. Mm. Själva dämparen funkar på ungefär samma sätt som TTX, men ventilen ser lite annorlunda ut.
Okay.
Och den i lite olika koncept och varianter är det som är på riktigt toppnivå racing och formelbilar. Och så.
En fråga som jag fått av olika personer som hörde att jag skulle hit, det var att de ville veta lite grann mer. För många av dem kör med RunTrack, men de tycker att det är för mjukt när de är ute och kör på banan till exempel. Då. Varför är det det?
Ja, det är en ganska intressant sak där. För det vi gör med de flesta RunTrack-kit är att vi dubblar fjäderstyvheten för att bilen inte ska rolla så mycket.
Mm.
Men ventiltekniken som sitter i dämparna filtrerar bort väldigt mycket av den här hårda känslan ifrån marken.
Okej.
Okay. Så den känns mjuk, men den är ganska stabil. Och det den framförallt gör att genom att kännas mjuk så skapar den också mycket bättre grepp.
Okay.
Men det finns ju den här missuppfattningen bland alltså vanliga banåkare att en bil, en racerbil, den ska kännas stötig och hård och bita ifrån och ha sig.
Mm.
Problemet är att har man en bil som gör det, då har den också sämre grepp än den skulle kunna ha. Så den mjukheten och följsamheten är det som ger bra grepp.
Okej.
Så om man tar en GT3 till exempel och så ställer man den på gällråsen, så byter man till road and track dämparna. Då är man ganska snabbt 1,5 sekund snabbare med road and track.
Mm.
Mycket för att man helt enkelt bara genererar mer grepp på grunden av följsamheten.
Perfekt. Då fick jag svar på det också helt enkelt. Ja. Öhlins finns ju liksom runt om i världen.
Ja.
Har ni liksom olika kontor, alltså för olika delar så att säga, vad ni pysslar med?
Ja, det vi har är så här, vi har ju fabriken här i Upplands Väsby.
Mm, just det.
Sen har vi en till fabrik i Thailand.
Okay.
Som huvudsakligen tillverkar motorcykeldämpare för asiatiska marknaden.
Mm.
Sen har vi även tillverkning i Taiwan som gör mountainbike-prylar. Och sen har vi en fabrik i Japan, eller vi, det är egentligen Yamaha som har en fabrik i Japan.
Okay.
Men den är till stor del fylld av Öhlins produkter.
Mm.
Och det är historiskt sen Yamaha ägde Öhlins.
Okay.
Och där tillverkas till exempel alla road and track-dämpare.
Mm. Okay.
De görs i Japan.
Mm.
Och det de har i Japan är otroligt bra kvalitet. Vi i Väsby har svårt att komma upp till den nivå som japanerna håller.
Okay.
Och det är därför vi har sett till att road and track-serien byggs i Japan.
Mm.
Och det är fabriksdelarna. Men sen har vi väldigt många servicecenter som kan renovera stötdämpare och bygga specialkit och sånt där. Och de finns spridda runt om i hela världen.
Okay.
Vi har ett center på Nürburgring, vi har ett i Karlstad. Vi har ett kontor i USA som är ganska stort och omfattande som håller ordning på NASCAR och IndyCar och sådär.
Oj. Ja.
Och sen så finns den här typen av servicecenter runt om i hela världen.
Mm.
Så att nästan var man än är i världen så kan man få sina linstämpare servade.
Det är ju perfekt.
Ja, det är rätt praktiskt om du racear i Australien till exempel.
Exakt, man behöver inte skicka hit dem för att det ska göras i ordning. Utan...
Nej, precis. Vi gör ju ingen service alls här på fabriken.
Här gör ni ingen service alls?
Nej, ingen service. Okay. Här gör vi bara ingenjörsmässig utveckling och vi gör tillverkning av huvudsakliga motorcykelgrejer.
Okay. Så om man bor i Stockholm som du nu är i nu, var... Vänder man sig då? Är det närmast till...
Ja, om man har bilprodukter då är nog Sällholm i Köping närmast tror jag faktiskt.
Okay.
Vi har haft några servicecenter i Stockholm men jag tror inte att de finns kvar. De har läggat in i stan och så har varit lokalerna jättedyra och så fick de, slutade de ha råd med dem.
Tyvärr.
Men Sällholms i Köping servar och jag tror även att vårt distributionscenter i Karlstad servar dämpare.
Okej. Okay. Ni har ju en väldigt massa marknadsområden som du har pratat om, både MC, bil, MBT, DT, eller DTM håller ni på med också,
ja.
F1, allt det där liksom. Vad tycker du är roligast att jobba med?
Ja, det är en bra fråga.
Ja.
Det är kul att jobba med, liksom på mekatroniska sidan tycker jag det är väldigt kul att jobba med bilar just för att jag själv har en massa referenspunkter in i bildelen. Som chef så är man ganska fjärmad ifrån den dagliga utvecklingen. Man är ju naturligtvis med och styr den och sådär, men man sitter ju inte själv och kodar och bygger algoritmer och sånt. Men däremot de här diskussionerna runt vad ska vi försöka få den här bilen att göra, hur vill vi att den ska bete sig och så vidare. Det är ju intressant för där har jag en del input. När man sen kommer till motorcyklar, där jag väl mest bara har en speedway-crash att stoltsera med, så har jag inte så vansinnigt mycket input. Men å andra sidan är det väldigt intressant fordon att försöka förstå varför motorcyklar gör som de gör.
Mm.
Så där försöker jag lära mig mer. Och det är samma med mountainbike. Där försöker jag också ta in mer vad är det för eller de som kör mountainbike egentligen vill ha i de olika klasserna.
Ja.
Så men som sagt, bilsidan är det som fortfarande är det som gör mig mest tillfredsställd med det här jobbet.
Du känner inte någon att du skulle vilja gå ner i produktionen och liksom vara med och sätta ihop ett kit eller sådana saker liksom?
Ja, men det gör vi ibland.
Ni gör det ibland?
Ja, ibland är det tajt med personal i produktion.
Okej. Okay.
Då hjälper ingenjörer och allting till liksom, så att produktionen kan ligga och rulla.
Ja.
Och sen är ni i labbet ibland och bygger stötdämpare. Mm. Om inte annat för att bygga nya stötdämpare för att liksom, lära mig handgripligen hur de faktiskt sitter ihop, vad som är lätt och svårt. Och så här.
Men kan även då produktionen då komma upp till det och säga Jonas, nu sitter vi skiten här, vi får inte ihop det. Kan du då hitta en lösning beroende på det självklart, men är du väldigt lösningsorienterad när det kommer till ett problem där det måste lösas?
Ja, absolut. När man jobbar på mekanikgrupperna här på Lean så är det en hel del sånt. Där produktion helt enkelt säger att nu har vi problem med de här komponenterna. Kan vi verkligen använda de här? Det är något strul. Då får man ju liksom dyka in och hjälpa till och försöka avgöra om det går att fortsätta producera eller inte. På mekatronikavdelningen där jag sitter, där är det inte så vansinnigt mycket kontakt med produktionspersonalen faktiskt.
Okej.
Utan vi är lite mer fristående och vi, eftersom vi huvudsakligen gör mjukvaror som levereras till olika tillverkare.
Ja. Du visade mig en vägg precis när vi kom in och du släppte in mig genom receptionen där. En vägg från, var det tidigt 70-tal eller var det sent 70-tal?
Ja, 76.
Med olika dämpare fram till som ni hade någon som var från 90-talet.
Ja, precis. Ja. Jag tror väggen slutar 2008 eller något sånt där.
2008, ja.
Då upphörde historien.
Ja, precis. Sen var det kanon liksom.
Ja, precis. Ja. Sen var det så bra som det kan bli. Så.
Precis. Om man säger den första dämpen, det kanske inte du kan svara på, men jag försöker.
Ja.
Vad skiljer den sig, liksom, man tänker rent mekaniskt kontra liksom, alla de här små detaljerna liksom, till den som är idag?
Ursprungsdämpan är ju en decarbon monotube-dämpare. Det är det första som Kent satt ihop.
Ja.
Och våran road and track är ju samma grundprincip faktiskt.
Okay.
Men vi har ju förfinat den i princip i allt som finns. Så att den har liksom lägre friktion, den svarar bättre. Och egentligen, det är ju faktiskt en av hemligheterna med road track-dämparen, att en vanlig gatbilsdämpare, den har lite konstigt svar, så om du kör på ett gupp så reagerar den inte riktigt direkt, utan det tar en liten stund innan den faktiskt bygger upp någon kraft.
Okay.
Och den kan ibland, i vissa tillfällen kan det bli lite mer som en fjäder, så bilen blir nästan lite studsig istället för dämpad. Medan road track-dämparen, den är gjord för att vara en ren dämpare hur du än behandlar den, så att den alltid dämpar ut rörelsen. Och just den egenskapen, den får man genom långsiktig utveckling. För så var ju inte Kents första dämpare såklart. Men de blev snabbt ganska bra faktiskt. En bit in på 80-talet så var det väldigt nära optimerat. Men sagt, sen handlar också mycket om hitta bättre material.
Precis.
Bättre ytbehandlingar.
Ja.
Så mycket så här jakt på friktion, jakt på respons.
För jag kan tänka mig en väldig skillnad på vikten då och idag. Också i de olika dämparna.
Ja, det är det. Man har ju tillgång till bättre aluminiumsorter och man är bättre på att dimensionera idag. Så att dämparna blir ju lättare.
Ja.
Och sen så har vi ju, sen dess så har vi också skapat det här TTX-dämpningssystemet. Som ett helt annan typ av system. En helt annan dämpningsprincip. Det är ju en väldigt stor generationsväxling som gjordes där runt 2000.
Ni jobbar ju med lite bilmärken också, gör ni?
Ja.
Ja. Vilka är de olika bilmärkena som ni jobbar med?
Från Elins Racing så jobbar vi i princip med alla bilmärken som tävlar, skulle man kunna säga.
Okej.
Medan i Tenneco i stort, då säljer vi stötdämpare till i princip alla bilar som finns, skulle man kunna säga. Framförallt gatbilar. Medan Elins Racing, det vi har för gatbilar, ja, vi sitter på ett antal Polestar-modeller.
Just det.
Vi sitter på ganska extrema bilar liksom, som Pagani och Ferrari och Lambo och sådär. Men så fort man börjar ta sig under miljonsträcket så sitter vi inte på någon bil i princip.
Okej, det är miljonen eller över det så
att säga. En, ska man kalla det för svaghet, är att våra stötdämpare är ganska dyra och det tycker ju biltillverkarna också.
Ja.
Tyvärr så är en helt vanlig sån här plåtdämpare som kommer från Tenneco, så att den kanske kostar 700 kronor kanske, åt den här stilen.
Ja.
Medan våra dämpare ganska snabbt kostar 7000 kronor. Och det tycker ju biltillverkaren ofta att det är en icke-försumbar skillnad.
Ja.
Så det brukar landa på de dyraste modellerna och ganska låga volymer.
Förståeligt.
Ja, absolut.
Ja, verkligen.
Absolut.
de olika samarbeten och sponsoring som ni håller på med. Som sagt, du har ju nämnt att ni jobbar mycket med olika tävlingsserier och sådana saker.
Ja.
Var liksom lägger ni störst krut på, så att säga?
Det vi lägger krut på, det är att vara ute på racerbanan och hjälpa teamen.
Mm.
Men i princip kan man säga att vi sponsrar ingen.
Okej.
Den enda som vi har ett marknadsföringssamarbete med, skulle jag säga, är Ferrari Formel 1.
Okej.
De andra Formel 1-teamen har vi inget. De köper våra grejer och vi talar inte om vilka de är.
Nej.
Och så är det så liksom.
Mm.
Men det vi lägger krut på, det är sagt att vara på banorna. Som typisk MotoGP-helg så har vi 2 eller 3 trailer på plats och servicetekniker i alla teamen.
Mm.
En typisk downhill-helg så är ju vårt race-team på plats. Och även i olika racingserier så har vi rätt mycket folk på plats.
Ja.
Men du lär inte se några större linsdekaler på bilar och motorcyklar.
Okay.
Som i VTCC när jag jobbade där, då var ju KV, de var ju sponsor för serien.
Okay.
Så det stod KV på alla bilar, men alla körde i lins.
Okej.
Okay. Så att, ja. Det är ju så vi har beslutat att göra. Att vi gör inte reklam på bilarna.
Nej.
Utan vi ser till att vara på plats och se till att bilen går fort istället.
Känner du själv att du skulle åka med en helg till exempel och vara med och skruva liksom back to the basics, så att säga?
Ja, jag skulle säga, om jag ska ut på en racerbana igen, då är det definitivt att göra ett jobb där.
Okay.
Jag har provat att vara på racerbana som åskådare och det är otroligt svårt.
Det är det?
Ja, jag går mest bara runt och tittar och sparkar. Och...
Okej. Okay. Du tittar inte så mycket på själva loppet utan du tittar på in i depån, så att säga.
Ja, precis. Ja. Det roligaste där, det är ju att vara med i flödet runt racerbilen liksom, och försöka få den att bli så bra som möjligt. Och sådär. Det är det som är kul.
Bra. Framtiden för Elins, hur ser den ut? Kan du droppa någonting? Jag gissar att mycket fortfarande är liksom hemligt med vad ni pysslar med.
Ja, det är det verkligen. Det är ju, vi har ju jättemånga olika hemliga projekt som pågår just nu.
Mm.
Men utan att säga för mycket så kan man väl säga att vi utvecklas i princip i alla riktningar. Inte minst på den här mekatroniksidan där jag är chef.
Okay.
Så är det väldigt många olika utvecklingsprojekt som kommer de närmsta åren.
Mm. Intressant.
Ja.
Det ska bli.
Ja, väldigt.
Och se vad ni kommer med, så att säga.
Japp.
Jag har någonting jag kallar för 4 snabba.
Ja.
Motorljud eller stereoljud?
Oh, den är svår. Jag älskar ju stereo, men motorljud är ju bra alltså.
Motorljud?
Ja.
Ja. På 2 hjul eller på 4 hjul?
4. Jag behöver mycket plåt mellan mig själv och mina misstag.
Ja, det är så.
Ja.
Personalvård eller bilvård?
Personalvård faktiskt.
Personalvård.
Ja.
Kontoret eller produktionen?
Om jag får välja så är ju produktionen mer givande.
Ja. Mer jobba med händerna.
Precis.
Ja.
Jag älskar ju både den teoretiska världen och den praktiska världen.
Mm.
Men just att utföra någonting med händerna och se resultat framför sig i fysisk form är väldigt givande.
Mm. Det förstår jag. Vad skulle du säga är den bästa respektive mindre egenskap som anställd på Elins?
Jag tror att en av de bättre egenskaperna är att jag kan ha ett ganska bra helikopterperspektiv över de olika delarna som gör att stötdämpare kommer att sälja eller fungera eller och så vidare.
Okay.
Så jag tycker i alla fall att jag är ganska lätt att kompromissa mellan olika funktioner inom företaget.
Mm.
Jag gräver sällan ner mina skyttegravar och försöker föra min strid för min grej, utan jag försöker få allting att liksom lira.
Okej. Okay.
Vad kan min egenskap med störst förbättringspotential? Det är nog att försöka att prioritera bättre i vad jag väljer att göra och inte göra.
Okay.
Det är väldigt lätt att hamna på att göra saker som sen inte leder till så mycket resultat. Men om man kunde vara bättre på att se vad slutresultatet kommer att bli och sen fokusera på de saker som verkligen ger bra slutresultat.
Okay.
Då ska jag kunna bli ytterligare en bättre anställd.
Bra. Finns det någonting du vill tipsa om? Som inte har med racing att göra?
Oh, som inte har med racing att göra?
Som du tycker att det här ska man inte missa i livet eller någonting liknande?
Ja, vad ska man absolut inte missa i livet? Man ska definitivt inte missa att att se till att idrotta faktiskt.
Okej, okay. Röra på sig.
Ja, ja, precis. Jag ser bland mina, de som är ungefär lika gamla som mig, att de som inte har idrottat börjar få en hel del krämpor och problem i 50-årsåldern.
Mm.
Så att hålla igång och motionera, man behöver inte göra det på någon knasnivå som jag har gjort, men man gör det på en rimlig nivå så att man verkligen håller konditionen uppe. Så det är nog ett bra tips, tror jag.
Även för de yngre?
Ja, även för de yngre och även faktiskt för bilkörningen. Ja. Det är rätt fysiskt krävande att köra bil hårt.
Visst är det så. Om man vill följa Ulin som vad ni pysslar med på dagarna, så att säga, finns ni på sociala medier?
Det gör vi absolut. Ja. Det har vår marknadsavdelning fullt koll på.
Ja.
Jag däremot har inte så bra koll på det.
Okay.
Men vi finns definitivt på sociala medier.
Mm. Ni får kolla helt enkelt på Facebook, Instagram.
Precis.
De vanliga plattformarna helt enkelt.
Ja.
Vem skulle du vilja höra i podden? Om du fick välja någon drömgäst.
Ja, om jag fick välja en drömgäst så skulle jag faktiskt välja Bertan Sjölander.
Bertan Sjölander.
Ja, han är en av de första anställda in i företaget, har jobbat här hela sitt liv och är den som har varit på plats på race under 40 års tid.
Oj.
Så han har sett och varit med om i princip allt i både svensk och internationell racing.
Mm.
Han har stories.
Han har stories.
Ja.
Bra tips där, tycker jag. Då får vi hoppas att han vill vara med.
Vi får kolla med honom.
Ja, precis. Vi får göra det. Jonas, jättekul att jag fick besöka er och se vad ni pysslar med.
Mm.
Och tack för rundvandringen också.
Det var så lite.
Så får du ha det bra.
Ja, det var väldigt trevligt.
Ja, ha det bra. Hej.
Tack.